Och en stor glädje för mig att få vara här. Jag tackar för inbjudan. Jag säger än en gång. Nu har jag varit här ett antal gånger och det är alltid lika härligt. Och vi fick dela en kvällsmåltid igår. Det var väldigt, väldigt härligt att sitta och dela livet bara. Det är underbart när man blir vänner på det här sättet. Och som jag sa igår så är det väldigt sällan som man åker till en by eller ort eller stad. Som vi säger i Sverige, år efter år. Det gör jag till Kanada egentligen. Och Israel åker jag till gång på gång. Men det är liksom lite mer på pilgrimsresa sådär. Men Kanada åker jag predikar år efter år. Annars är nog Trondheim unik, tror jag. Det finns ingen annan plats jag vet själv som jag får komma till så här gång på gång. Det är härligt. Det finns ju många städer i Sverige där jag varit flera gånger, men absolut inte så här år efter år efter år efter år. Det har jag inte känt mig ledd att tacka ja på det sättet och inte blivit inbjuden heller på det sättet. Inte gång på gång på gång, med några undantag. För mig så är det ju så speciellt att vara just här. Jag kom till tro i Rättvik, om ni vet var Rättvik ligger. Det ligger i Dalarna. Och jag talar svenska förresten, ett annat språk. Men ni kanske förstår mig. Och kyrkan i Rättvik är byggd, som så många kyrkor i Sverige, på pilgrimsleden till Nidaros. Det är därför kyrkan är byggd där den är. Och när jag kom till tro så... fanns det inte så många i min släkt som var troende som jag kände till. Faktum var att numret var noll. Efter det så tog både min mamma och pappa emot Jesus efterhand. Och det är jag naturligtvis mycket tacksam för. Men precis när jag kom till tro som tonåring, då var det egentligen bara jag som jag visste om. Men jag pratade med min mormor. Och min mormor berättade om sin mamma, alltså min mormors mor, som levde i sekelskiftet mellan 1800-talet till 1900-talet. Och hon var en varmt troende, en kristen. Och min mormor berättar att det var ganska speciellt för att hennes man, alltså min mormorfar, om ni förstår, han var ateist. Och det var ju inte så vanligt på den tiden. Men upplysningen hade på något sätt svept in. Så han ville inte ha med Gud eller kyrkan att göra alls. Men min mormors mor då, hon var varmt troende. Och så jobbade hon då, ni vet, som man gjorde på den tiden. 95% av alla med jorden, med marken. De hade 8 barn, vilket var ju ungefär medeltal på den tiden, genomsnitt. Så berättade min mormor, tycker jag väldigt gripande, att min mormors mor då, hon hade så mycket att göra med att tjäna sin man och tjäna barnen och allt det här. Så hon kunde bara gå i kyrkan en gång varannan vecka. Det var nästan den enda egen tid hon hade överhuvudtaget. Och då fick hon gå till kyrkan, då fick hon ledigt för en gudstjänst. Hon fick gå dit en timme, var på gudstjänst och gå hem en timme. Och hon gick, vare sig det var kallast i vintern eller om det var varmt på sommaren. Spelade ingen roll om det var minus 25 eller om det var plus 30. Hon gick till kyrkan och det var hennes livs absoluta höjdpunkt. Och min mormor följde med och blev fascinerad över sin mammas kärlek till Gud. Och den kyrkan som hon satt i, den heter Romfartuna kyrka, ligger utanför Västerås och är byggd på pilgrimsleden till Nidaros. Så undra på att jag länge har haft en... Är det okej ljud, Harry? Lagom? Ni hör mig lagom? Högt? Undra på att jag har haft en längtan till Trondheim och alltid upplevt att det är speciellt. Men samtidigt, ni vet, som kristen vill man inte bara åka så där på eget bevåg, som vi säger, alltså när man själv får lust, utan man vill någonstans att Gud kallar. Och det var ju det som hände då, som jag berättat om innan på bönuken, att jag fick en inbjudan 2000 någonting, 2006 kanske, 2007 någonstans där, att predika om uppenbarelseboken. För det pratar jag en hel del om. Jag vet inte vad Jämtland, vilket håll blir Jämtland? Där är det typ så. Sverige, så ungefär. Så ja, ja. Jag fick en inbjudan att predika uppe i Jämtland. Och då upplevde jag, men nu är tiden inne. Nu ska jag äntligen få komma till Trondheim och be. Och så var det ju en väldig kamp när jag skulle hit. Min mage rasade ihop och allt vad det nu var för någonting. Men jag kom hit och Gud ledde mig på olika sätt. Och det var bland mitt livs starkaste gudsupplevelse när jag var inne i Nidarosdomen och bad första gången. Och på något sätt så blev det så starkt för mig. Jag var ju där inne i Nidarosdomen och kände igen högaltaret. Jag visste, jag höll på att bli galen, för jag liksom visste inte vad det påminde mig om, men jag visste att det påminde mig om någonting. Jag hade sett det där förut. Ni vet, den här oktagonen, åttakantig, mycket, mycket speciell. Och så slog det mig plötsligt, vänta nu, det där har jag sett på en annan plats. Jag har varit i tusentals kyrkor. Jag har sett det på en annan plats i världen, gravkyrkan i Jerusalem. Och då visade sig att arkitekten som har låtit rita den här, han var från London. Han byggde en kyrka i London, en här uppe som han ritade. Och båda hade gravkyrkan i Jerusalem som förebild. Och jag tror att han var ledd av den helige ande. För jag tror att det här är Nordens Jerusalem. Det är så Gud använde. Det var här evangeliet bröt igenom för Norden. Det finns många platser och jag älskar att åka till platser i Sverige och be där evangeliet har brutit fram. Men det finns ingen plats i hela Norden som så mycket är en nyckelplats för genombrottet av evangeliet som den här platsen. Ni är ett stenkast från den kyrkan. Det finns hundratusentals, om inte miljoner, böner som betts av kristna på väg hit, välsignande den här platsen under 1000 år. Allt det började 1030 när Olaf dog. Vi börjar närma oss 1000 år från det. Kan det vara att Gud har förberett någonting för Trondheim? Kan det vara att någonting är på gång? I vilket fall, så att någonstans där har ni mitt hjärta. Jag tycker det var lite humor. Jag var ju här och bad 5-6 år på raken. Hade inte en tanke på att jag skulle träffa någon. Det ingick liksom inte i planen. Utan bara be för kristna här och för Trondheim. Det var mer än nog för mig. Och så blev jag inbjuden och det var en välsignelse. Så att det är någonting som Gud är på gång med. För mig också personligen. Och jag kom hit nu igår kväll och jag vet inte hur det är med dig, men alltså jag har haft ganska intensivt. Jag har bakom mig min mest intensiva höst någonsin. Och det säger en hel del för mig i alla fall. Jämfört med dig är det säkert väldigt lugnt liv, men jag har haft det intensivt, det kan jag säga. Och så kom jag hit igår och hade ingen speciell förväntan egentligen. Jag var trött, sliten och sådär. Och omedelbart när jag kommer in i byn här så kände jag att det är någonting här. Alltså jag tycker det känns lättare här bara än för 10 månader sedan. Det är liksom någonting som jag vill inte överdriva. Jag står inte här för liksom juhu, utan bara någonting. Och jag sökte det inte när jag kom hit. Det var inte så att jag liksom utan jag kom hit ganska sliten och trött. Men jag kände, vänta. Ja, men det är någonting som är lättare. Alltså det är något lock som håller på att lyfta. Jag märker det i tillbedjan här nu också. Att det är någonting som liksom... Så att om Gud är på gång vill vi vara med, eller hur? Och det är det egentligen som den här förmiddagen kommer handla om. Och även imorgon. Imorgon kommer jag tala, tror jag, om änglarna. Och jag kommer tala om Jerusalem och koppla till Trondheim. Och jag har haft en hel del föredrag. Jag har ju pluggat i Jerusalem. Jag hade stipendium. Jag hade en av världens mest kunniga lärare där, Göran Larsson. Jag läste en hel termin i Jerusalem och nu har jag varit i Jerusalem och Israel, jag vet inte, men typ 40 gånger. Leder ofta pilgrimsresor, åker dit på böneresor och har ju hållit på en hel del med hebreiskan. Och jag har gjort ganska mycket jobb kring Jerusalem, vad platsen betyder, vad namnet betyder. Och jag tänkte jag skulle ta det imorgon. Få berätta lite grann om Jerusalems historia. Och sen kanske koppla det till Trondheim på något sätt. Får vi se där. Jag kände att det var något från Gud där. Så det ska vi tala om imorgon. Men idag då så tänkte jag att vi skulle på något sätt Precis som du sa, Tarja, att Guds ord skulle få jobba med oss idag. Och när jag bett för vem vi ska ta, det är ju starkt tycker jag det här med Bibeln, att Bibeln ger oss inte bara teorier och principer. Det hade ju kunnat vara så, eller hur? Alltså, Bibeln hade ju kunnat vara Guds 500 punkter. Eller hur? Ja, men Gud hade kunnat nöja sig med det. Han hade kunnat skicka det från himlen rakt ner. Pjonk, 500 punkter. Och så hade det stått vad Gud ville och vad han inte ville. Och så hade vi kunnat på ett möte. Ska vi ta 438 idag liksom, så tar vi den. Så hade han kunnat göra. Men det fascinerande är ju att Gud väljer att uppenbara sitt ord genom människor av kött och blod. Så Guds rike bryts genom människors liv. Och det gör någonstans, tycker jag, att det blir underbart. För att då någonstans får vi en beröringspunkt, säger man på svenska. Alltså vi kopplar till deras liv mitt i våra liv. Jag vet inte hur ditt liv ser ut, men jag säger mitt liv är inte bara så här. Det går liksom inte bara rakt fram. Mitt liv är... Känns det igen? Och mitt liv är inte bara ett vindförhållande. Det är inte bara stiltje. Utan ena ögonblicket är det stiltje och sen kommer det storm och så blir det lugnt igen. Och ibland är det kallt, ibland är det varmt och tyvärr är jag en syndare. Jag skulle önska att jag inte var det, men jag är det. En rättfärdiggjord syndare, men syndare är jag till dess jag kommer till himlen. Så jag har konstant behov också av att den heliga ande lyser på vad jag behöver ta fram till korset. Det är inte lätt det här att bli använd av Jesus när man själv gång på gång liksom går lite vilse hitan och ditan. Nu kanske ni är syndfria i Trondheim, men det är vi inte i Göteborg kan jag säga. Så att allt det här sammantaget någonstans gör att det ofta ger oss mycket att lyssna in någons eller någras liv i Bibeln. Och så låta den heliga ande lysa på deras liv och deras liv in i våra liv. Och idag då så tänkte jag att vi skulle tala om Melech David, kung David. Och se vad kung Davids liv skulle kunna ha att ge till oss. Har vi en norsk bibel, Tarje? Där har vi en norsk bibel, tack så mycket. Och jag tänker att det blir lite lättare om jag läser en norsk bibel. Så får ni skratta åt min norska också, så får ni lite roligt. Lite skratt ska vi bjuda på, tycker ni inte det? Och då har vi faktiskt i psalm 132 skulle jag vilja påstå att vi har Davids livskall. Alltså hans främsta uppgift, det som Gud hade lagt på hans hjärta, är hylla nummer ett. Number one. Vi ska bara läsa några verser här från psalm 132. Det står så här. Rubriken som inte är i grundtexten men som ni har här, den var väldigt fin. Jag gillar er rubrik. Messias kommer från Sion. Det var en bra rubrik. Och så skriver då David så här. En sång ved festrejserna. Det var kul norskt namn. Festrejserna. På hebreiska står det ma'alot. Och det betyder uppstigande. Det finns ett antal salta salmer från 120 och framåt som har rubriken ma'alot. Och det är alltså saltarsalmer som man sjöng, reciterade när man var på väg upp till Jerusalem. Ni vet, ni ska få en chock nu. På den tiden hade man inte bilar. Det är nästan ofattbart hur de överlevde. Inte Facebook heller. Hur de klarade sig, inte någon mobiltelefon. Och ni vet, det tog i Galileen så tog det en vecka att ta sig upp till Jerusalem. Men ni vet, det var nåd. Allt i vårt snabb McDonald's-samhälle är inte en välsignelse. Vi tänker alltid att all välsignelse ligger i att allting görs så snabbt som möjligt. Men jag märker att Gud väldigt ofta ger oss en välsignelse när vi gör det långsamt. Har du provat att åka bil någon gång? Ni vet, om man åker, jag älskar att åka snabbt, då kan man snabbt på motorvägen. Tjong! Då hinner man inte se mycket av vägen. Pröva att åka istället 20 km i timmen på en liten slingerväg. Wow, vad vackert det var, eller hur? Man ser saker plötsligt. Så, det tog dem en vecka att ta sig upp. Och då citerar de bland annat Psaltaren 132. En sång vid festrejserna. Och så står det efter det. Herre, husk på David och alla hans anfäktelser. Så det börjar med att tala om att David hade mycket kamp. Och så var det. Davids liv bestod av mycket kamp. K-A-M-P. Har ni det ordet i Norge? Och jag tänker att du kanske kommer in hit som har kamp i ditt liv. Och ibland kan vi fundera på, är det någonting som är fel eftersom jag har så mycket kamp i mitt liv? Men många gånger kan det vara ett tecken på att du har fått en levande vision från Gud. För David innebar den mycket kamp. Det kan den innebära för dig och mig också. Det fortsätter. Han som svärget till Herren och avlett löfte för Jakobs mäktige. Sannelig, jag vill icke gå in till mitt eget rum i huset eller klyve upp till mitt sängeläge. Jag vill icke under mina ögne sövn eller la mina ögelock slumre. För jag finner ett städ för Herren, en bolig för Jakobs mäktige. Så alltså det som Gud hade lagt på Davids hjärta någonstans, det var att han skulle föra förbundsarken och därmed hela folket till det centrum som Gud hade utvalt. Det var hans livskall. Och så kan vi titta på lite längre fram i samma saltarsalm, vers 13, så märker vi ju var den platsen är. I vers 13 står det: för Herren har utvalt Sion. Han ville ha henne till sin bolig. Detta är mitt vilestäd till evig tid. Här vill jag bo, för det är efter mitt välbehag. Sions matförråd ska jag rikelig välsigna. Hennes fattige ska jag mätta med bröd. Och så fortsätter det. Så Gud hade valt ut Jerusalem. Gud hade valt ut, det kallas för Sion. Och där skulle templet byggas. Där skulle förbundsarken stå. Dit skulle folket ledas. Den staden, den punkten skulle bli centrum för hela folket. Nämligen Jerusalem, Jerusalem. Det var Davids livsuppgift. Och det var det som han gjorde efterhand. Och det var det som kostade så mycket kamp. Så där någonstans har du Davids livsuppgift, hans kall. Och då tänkte jag att vi skulle titta lite grann på vägen dit. Och Davids berättelse i Bibeln börjar ju på ett helt osannolikt sätt. Det är ju kaos i landet. Ni vet, det var inte alltid bättre förr. Det är nästan ofattbart, eller hur? Men det var inte alltid bättre förr. Och kring 1000 före Kristus fanns det ju en kung som hette Saul. Och Saul hade mer och mer vänt ryggen till Gud. Och ju mer vi vänder ryggen till Gud, ju mer kommer ofriden in. Ju mer aggressiva blir vi. Ju mer okontrollerade blir vårt humör. Och det som händer är att Saul blir en farlig despot. Hela landet lever i nervositet inför vad Saul ska göra. För ingen vet vad som ska hända nästa dag. Ingen vet vem som ska dödas den dagen. Så det är ett fruktansvärt tillstånd i landet. Alla är nervösa. Då griper Gud in. När Gud griper in så griper han in på ett osannolikt sätt. Han talade till profeten Samuel som var den mest respekterade gudsmannen på den tiden. Och Gud säger till Samuel: nu ska du åka till Betlehem. En liten by som ligger utslängd 15 kilometer söder om Jerusalem på samma karga bergsrygg. På den tiden en mycket liten by. Och så säger Gud: du Du ska åka till Betlehem och där ska du smörja en person till kung. Och ni vet, gudsmännen och gudskvinnorna, de är ju brutalt ärliga med Gud. Ni vet, gudsmän och gudskvinnor känns inte igen på att de liksom så där smilar till Gud om de inte känner för att smila. Utan de säger precis vad de tycker och tänker. De följer Gud. De är trogna Herren. Men de säger vad de tycker. Så Samuel, vad menar du? Det kan du inte mena. Jag kan inte bättre, men jag kan inte smöja. Vad håller du på med? Men Gud säger, det är bara gå. Det kommer lösa sig. Bara gå in dit. Så Samuel kommer till byn. Och ni vet, hade det varit bra, hade det varit en god kung på tronen, då hade alla blivit jätteglada för att Samuel kommer liksom. Tjoho, va? Det är perfekt. Men nu är det ju inte så, utan nu är ju alla nervösa. Och här kommer Samuel, gudsmannen, och ingen vet liksom hur hans relation till kungen är just då. Det är ju farligt att han kommer. Så ni vet, alla blir nervösa i byn, och Samuel, han är också rätt så spänd, får man säga. Och så har han fått då liksom en liten förevändning av Gud, att han ska ha en offermåltid. Så han rider in i byn, och så rider han fram till bonden Isai. Som var en helt vanlig bonde, vad vi vet, bland andra bönder i Betlehem. Det var ju det folk mest gjorde då. Man jobbade inte så mycket med internetutveckling, utan det var mer bönder. Så, va? Så Isai, han får se hur Samuel kommer in med något stressat i blicken och säger, vi ska ha en offermåltid. Plötsligt har Isai, den största gudsmannen i landet, i sin gård. Och ni vet, alla andra i Betlehem kommer ju nära och står liksom, vad är det som händer? Och så säger Samuel, jag måste få fram dina söner. Ta fram dina söner. Liksom, fort. Och Isai bara springer och, ni vet. Har ni sett Edvard Munchs tavla Skriet? Det var mycket det den dag. Eller hur? Så de tar fram och så kommer de första 7 sönerna fram. Och Samuel tänker direkt när han ser först. Ah, honom ska vi ha. Och så kommer nummer 1. Men nej, Gud vill inte det tydligen. Han såg ju så stor och ståtlig och bra. Nej, inte det. Inte nästa. Nu börjar Samuel få panik, va? Alla 7 söner går förbi. Gud säger inte ja till en enda av dem. Så Samuel, han bara tittar på Isai och säger, har du någon mer son? Och Isai får tänka, jo men vänta, när jag tänker efter kommer jag på att jag har en till. Och ni vet, tänk nu det här från Davids perspektiv. Han hade inte skrivit in i sin filofax liksom, idag ska jag bli kung. Det låg inte i hans kalender. Han är ute bland fälten. En tonåring. Och så kommer en budbärare. Du måste snabbt in. De frågar. Vad är det frågan om? David kommer in. Och ni vet, så kommer han in. Han ser, hela byn står där. Alla ser ut som Edvard Munchs skrid. Titta på honom. Hans brorsor, 7. De står och blänger på honom. Det ska vara en chock nu. För på den tiden kunde man vara avundsjuk. Visst är det en märklig tid? Alltså på den tiden, till och med i Guds folk på den tiden, så blev inte folk glada när någon annan fick en favör. Inte alltid, utan man fick något grönt i ansiktet. Man blev avundsjuk. Så nu står liksom brorsorna där och blänger på honom. Va? Yngste grabben, vem tror han att han är? Och Isai, hans pappa och mamma, de ser ju helt chockade ut. Samuel, han bara fram med honom. Och så fort David kommer fram så kommer ju anden. Vum! Ruach HaKodesh, den heliga ande. Och om de var chockade innan så är det ingenting mot hur chockade de blir nu. Nu häller Samuel olja över David. Inte lite olja, det bara rinner ner. Och så säger han förmodligen någonting typ halleluja, amen, du är nu Melech Yisrael. Du är kung över Israel. Du vet, folk bara tittar vad det som har hänt. Och så sticker Samuel iväg. Det blev ingen offermåltid. Han är för nervös för det. Han sticker direkt. Vilken scen. Jag måste ju säga, Jan Sköld, jag har en vän i Sverige. Tro det eller ej, men jag har en vän. Jan Sköld. Och han har stark profetisk gåva. En präst i 60-årsåldern. En stark profetisk möjelse. Han brukar säga så här. Gud, han är som han är. Och det får vi nog säga. Alltså, Gud, han är som han är. Alltså. Han gör som han vill. Hans vägar är högre än våra. Det är inte alltid vi förstår varför han gör som han gör. Så där står David. Oljan droppar. Brorsorna blänger. Föräldrarna tittar. Hela byn är i chock. Och jag tror David hade blivit galen där och då. Om inte det var sant. Som är sant. som vi läser om i första Samuelsboken kapitel 16, vers 13. Första Samuelsboken kapitel 16, vers 13. Det står så här. Då tog Samuel oljehornet och salvet han mitt ibland hans bröder. Från den dagen av kom Herrens ond över David och var över ham i tiden som följde. Så alltså den helige ande föll över David. Och det var själva nyckeln. Det var det som gjorde att David inte blev galen. Utan att David tvärtom klev framåt. För den David vi möter nu är inte en knäckt ung man. Utan den David vi möter nu är en man som är fylld av den helige ande och som går framåt. Och det här har att göra med någonting som jag skulle vilja tala om idag. Och det är att den helige ande är trons ande. Och är det någonting som ni behöver i Trondheim i den tid som ska komma, om Gud är på väg att göra något stort här, så behöver ni trons ande. För utan den så går ingenting. Men med trons ande, då är allting möjligt. Det var möjligt för David, jag menar, det var inte ett idealläge ska man säga, eller hur? Hans sju brorsor var avundsjuka på honom. Hans föräldrar och alla andra såg helt chockade ut. Det fanns en kung i Jerusalem som ville ha ihjäl honom om han bara skulle få reda på ett knyst om att han var smort i kung. Han var inte kung i någons ögon förutom en profet som var lika chockad som han. Det var läget. Ändå går han framåt. Ändå går han framåt. Om vi då tittar på det här med tron så tänkte jag att vi skulle... har kvar Davids liv, men vi ska kika i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet så talar författaren om tro. Och vi ser det i Hebreerbrevet kapitel 11. Och där använder författaren många olika personer deras liv som exempel på tro. Och vi ska titta framförallt nu på hans inledande vers om tro som vi har i Hebreerbrevet 11 från vers 1. Jag ska se om jag kan få fram också små citat som jag har här. Det ska nog gå. Jajamän, här har vi det. Och då läser jag vad författaren skriver. Vi tar det på norska. Tro är full tillit till det en håper på. Överbevisning om det en icke ser. Vi tar det igen. Tro är full tillit till det en håper på. Överbevisning om det en icke ser. Och Bojerts, en mycket kunnig biskop som kunde grekiska bra. Han översätter den så här från grekiska till svenska. Märkligt nog var det ju inte på svenska eller norska från början. Vilket är nästan ofattbart. Den var på grekiska. Så här skriver han. Lyssna. Tron är verkligheten i det man hoppas. Den är beviset för något man inte ser. Och det jag är ute efter här är någonstans att vi kan ibland tänka att det här med tro, det har att göra med ungefär, ni vet, som nu är ni väldigt djupa och seriösa kristna. Så ni köper säkert aldrig lotter. Säger ni lotter? Lotto. Ni spelar aldrig sånt, eller hur? Ni är så djupa så ni gör inte det. Men ni vet, jag går på hockey, så ytlig människa jag. Och där kan man köpa en sån här lott. Säger ni lott? Lodd. Lodd med D. Ja, lodd. Wow. Ja, det är som lodd i Israel. Det är ju en ort i Israel, men det är bra fint. Ja, då kan jag köpa sådana här lodd, va? Så man stöttar ungdomslaget och så köper man en lodd. På en sån här hockeymatch går det en 10 000 personer och 5 000 har köpt en sån här lott. Så jag menar, chansen att jag ska vinna är ju väldigt liten, eller hur? Men då kan man ju börja tänka så här, liksom, ja, men jag hoppas att jag vinner. då handlar det inte om det bibliska hoppet, utan det är ju liksom mer att jag hoppas. Jag vet ju att det inte kommer bli så, men jag hoppas. Så kan jag ju liksom trycka i lite extra, va? Så kan jag ju tänka så här: jo, men jag tror jag vinner, jag tror. Och liksom jag själv försöker anstränga mig allt vad jag kan. Men någonstans vet jag att det här är ju bara jag själv som håller på liksom med positivt tänkande. Men jag vet någonstans att det ökar inte chansen ett enda milligram att jag ska vinna. Möjligtvis gör det att jag själv lite mer lurar mig själv, men det är inte mer än så. Eller hur? För centrum är i mig och mitt dagdrömmeri, säger vi på svenska. Säger ni det på norska? Ja. Men så är det inte den bibliska tron. Den är tvärtom. Den bibliska tron är den helige ande som kommer till oss i en relation. Det är därför det står tillit. Alltså inte bara en princip utan en person. Fadern, sonen och den helige ande. Den helige ande kommer till oss i en relation med en person, nämligen Gud. Och föder i oss det som är verkligheten med stort V. Och det läckra med Gud är att han står över tiden. Så han kan föda i oss kunskap om Tarjei som jag inte har. Men som den helige ande ger mig. Som man inte kan se men som jag kan se. Bara för att den helige ande ger mig det, om han skulle göra det. Eller så kan den helige ande ge mig tro för någonting som ska hända innan det händer. Men det är inte positivt tänkande, utan det är att Gud har förlöst i mig det som är verkligare än det jag ser med mina fysiska ögon. Hänger ni med? Och därför så blev jag så uppmuntrad av det här så att jag skrev en liten egen utveckling på det här. Så här, lyssna. Tron är Guds verklighet som genom Jesu nåd uppenbaras för oss av den helige ande. Det där tar vi igen. Tron är Guds verklighet som genom Jesu nåd. Alltså vi förtjänar det inte. Det kommer bara av nåd i korsets ljus. Trots att vi syndar så kommer det här om vi följer honom. Halleluja. Uppenbaras för oss av den helige ande. Och som han vill att vi ska lita på, följa efter och aktiveras av. Hänger ni med? Och det grekiska ordet för tro är pistis. Kan ni säga pistis? Ni talar grekiska flytande. Jag vet inte om ni har åkt slalom någon gång. Har ni gjort det? Det gör ni i Norge också, eller? Vi ska inte prata längdskidor, för då blir svenskar på dåligt humör. Eller hur? Vi pratar någon annan sport, tycker jag. När det gäller utförsåkning så är det ju så att om man åker så är det oftast väldigt trevligt att åka. Varför? Jo, för någon har arbetat på att göra i ordning backen för dig. Du tror väl inte att det är en slump att du åker ner där och det är så mjuk fin snö och det är inga stenar och det är inga träd. Utan det beror ju på att någon har jobbat hårt för att du ska få den här förberedda banan. Är ni med? I Efesierbrevet 2 säger så här att när vi kopplar in till Jesus så är det bara av nåd. Vi förtjänar det inte, det är tack vare Jesus död på korset. Och när vi hänger efter Jesus, när vi följer Jesus, då går vi in i de här förberedda gärningarna. Alltså Gud har redan rensat pisten. Så vi får följa efter honom. Och så vet ni kanske hur det är med slalom. Det kan ju gå ganska fort. Har ni märkt det? Neråt. Och då brukar regeln i slalom vara att trycka tån genom pjäxan. Alltså man ser folk som åker slalom så här. De försöker bromsa sig genom backen och det går inte så bra, eller hur? Eller helt paralyserade, står som en ispinne, det går inte heller så bra. Utan bästa sättet att åka slalom är som att följa Jesus. Det är att vara framåtlutad och trycka tån genom pjäxan. Alltså hänga på Jesus i det han gör. Och det är någonstans där som jag vill slå ett slag just nu. Att sök Herren för hans visioner för Trondheim. Inte önsketänkande, inte så, men sök Herren, sök honom, för han kommer tala, han kommer visa, han kommer uppenbara mer och mer av det som han vill för den här byn. Och om ni följer honom och är framåtlutade, så kommer ni få märka att han själv kommer göra sina förberedda gärningar genom er. Och då är ingenting omöjligt. Det finns ingenting som är omöjligt. Litet exempel på det. I mitt förvirrade liv. I all enkelhet. Jag var ung. Drygt 30. När jag började jobba för Oasebevegelsen i Sverige. Och jag var väldigt ung. Jag var egentligen för ung för att få en sån här tjänst. Vilket en del tyckte. Men jag fick den ändå. Och jag sökte den inte ens. Utan jag fick den. De frågade bara, vill du ha den? Och så tog jag den. Och så hade jag en plan. Jag hade en plan. Och min plan var att jag skulle ligga lågt hela första året. Ni vet, ligga lågt. Samma på norska, va? Alltså, jag skulle inte... Jag var kanske känd lite grann för att jag var en entusiast. Och jag tog olika initiativ. Så jag skulle inte vara för entusiastisk. Jag skulle ligga lågt. Jag skulle ödmjukt lyssna på styrelsen. Säger ni styrelse? Ja. Styre. Och jag skulle inte komma med några idéer. Oase, vi har två lägen ekonomiskt. Vi har ekonomisk kris och allvarlig ekonomisk kris. Vi pendlar mellan de två. Är ni med? Och nu hade de tagit ett jättesteg i tro när de hade ansatt mig. De hade liksom verkligen sträckt sig, va? Okej. Det höll en dag. En dag. 24 timmar. Nej, 36 timmar. Dag två. Jag hade inte mött någon i Oase egentligen just då. Det var 2 augusti. Det var liksom mitt i sommaren jag blev formellt ansatt. Så skulle jag posta ett brev. Och precis när jag skulle posta det vid brevlådan utanför där jag bodde, så kände jag bara att nej, det var något som... Nej, det tog emot. Va? Det var som att Gud vill inte det här. Och så bara förnam jag, ni vet, en väldig längtan. Ni vet, andens frukt är kärlek, glädje, frid. Det kom en väldig fridström, en kärleksström. Liksom att åka ner till posten utanför Liseberg. Ni vet, Liseberg är ju Nordens största nöjespark, om ni vet. Cirka 2,5 miljoner besökare per år. Så jag kom ner där och nu postade jag det här brevet. Åh, smörjelsen, vet du. Jättestark smörjelse. Och så upplevde jag att jag skulle gå upp på gångbron och gå mot Liseberg. Och så gjorde jag det. Och jag märkte, det här är inte att jag önsketänker. Det här är inte dagdrömmeri. Det här är den helige ande som är här. Och så bara märkte jag, när jag tittade på Liseberg, så bara kom det från Gud. Pingstkonferens. Hans, du ska arrangera en pingstkonferens. Oasrörelsen ska ha pingstkonferens på Sveriges mest besökta plats. Och det här var 2001 i augusti. Så jag bara sa till Herre, ja Herre, jag gör det 2005. Ni vet, om 3,5 år liksom, behöver jag inte göra någonting nu liksom, alls. Utan det är perfekt. Men jag kände, då börjar det skava i mig. Nej, det vill inte Gud. Liksom. 2004, Herre, det blir underbart. Nej, det vill inte Gud heller. 2003, Herre, har vi en underbar pingstkonferens om 1,5 år. Känner jag, det blir bråttom, men det är väl görbart. Liksom. Kan jag ändå vänta typ ett halvår med att berätta. Nej, det vill inte Gud heller. Så till slut så bara, okej, Gud. Du vill ha pingstkonferens nästa pingst om 9 månader. Boom, så kom smörjelsen. Så då förstod jag att det var från Gud. Va? Men då blev jag lite sur på Gud. Så jag tänkte, okej, jag känner till Gideon. Ni känner till Gideon? Så jag sa, man kan ju få ha en Gideonsull då. Så jag sa till min här att okej, min Gideonsull är att jag ska berätta det här för styrelsen. Styret. Och när jag berättar det här för styrelsen, då ska de säga ja utan att en enda person säger emot. Och ni vet, jag visste att det är omöjligt. Alltså det är lättare för Gud att dela på Röda havet än att göra det med mitt styre. De är väldigt bra. Men de har inte svårt att trycka på bromspedalen. Och jag menar, de hade ju redan sett jättenervösa ut över den här ekonomiska ansträngningen som de hade gjort och allting. Där, så tänkte, det kommer aldrig hända. Så kommer första styrelsemötet, jag är ansatt. Och jag sitter där och jag säger, ni vet, direkt, jag tänkte, det här kommer aldrig gå igenom. Vad skönt liksom. Så att jag bara sa, okej. Jag har en idé här, jag tror det är från Gud, att vi ska göra på Liseberg en pingstkonferens nästa pingst. Jag har tagit reda på kostnaderna, det kommer kosta uppåt 400 000 kronor. Vi har ingen som helst garanti för det här, utan det här kommer vi få tvungna att ta in helt enkelt genom offer då under själva konferensen med alla människor som förhoppningsvis kommer på en konferens som vi ännu inte har arrangerat. Något sånt här, det här kommer aldrig gå igenom, va? Och så satt de här som jag visste liksom verkligen kunde säga nej, hur, ni vet, erfarna krigare, men verkligen så. Plötsligt var det som att alla av dem satt på en beach vid havet. Det var som att Gud hade satt dem på varsin solstol. Vet. De satt liksom så här, hörde vågorna komma in. De här som kunde opponera sig så mycket om allt, de bara satt så här. För sa ingenting. Jag tänkte, hör ni inte vad jag säger? Slut. Gör det, Hans. Det blir bra. Det blir bra. Bara gör det. Bara gör det. Är ni med? Nej, men då förstod jag att det här är från Gud. Är ni med? Och sen blev det pingstkonferens. 3 år på raken blev det pingstkonferens. Och det var mycket kamp, absolut. Men hela tiden så visste jag att det här kommer att hända. För Gud har sagt att det kommer att hända. Och då står man på framåt. Alltså då kommer kampen. Men då trycker man tån genom pjäxan. Sista året så hörde Carola Häggqvist av sig. Jag kände inte henne. Ni vet Carola Häggqvist? Jag kände inte henne ett enda dugg. Hon hörde av sig, och det brukar hon inte göra på det här sättet. Jag vet inte om hon har gjort det någon annan gång på det sättet. Hon hör av sig via en person som känner mig, som känner henne. Hon säger, hon är beredd att komma ner och ha en konsert, en lovsångskonsert, i princip gratis. Hon har fått något tilltal från Gud, hon skulle göra det. Så det sista vi gjorde var att vi hade en konsert i Liseberg, full rulle, fullt hus, fullt allting. Helt suveränt, och från det ögonblicket så lärde jag känna Carola, vilket jag gjort efter det då. Hon är liksom Sebben, ganska aktiv evangelist får man väl säga. Så alltså, vad säger jag här? Jo, det jag säger är någonstans att trons ande handlar inte om dagdrömmeri. Trons ande handlar om det som är verkligheten med stort V. Och jag tror att den helige ande just nu i Trondheim söker efter dem som vill gå med det här. Det tror jag. Och David, om man tittar på David, han som blev uppfylld av den helige ande, mänskligt sett borde han ju blivit knäckt. Men i princip nästa sak vi läser om David, vad har vi då? Jo, nästa sak som vi läser om David, det har vi ju i första Samuelsboken, kapitel 17, och jag tror du känner igen rubriken. Har du hört talas om det här med David och Goliat? Känns igen? Goliat var typ rätt stor kille. Alla andra var rädda. Alla andra hade panik. Men David, han såg med trons ögon på hela situationen. Och David och Goliat kan du bättre än jag, så jag ska inte trötta dig genom att läsa massa om det, men jag tänkte bara ta ett citat. Typiskt hur trons ande fungerar har vi i första Samuelsboken 17:37. 1 Sam 17:37. Det står så här. Alla har panik inför Goliat. Ingen vill ta sig an Goliat. Alla tror att de kommer förlora hela kriget mot filisterna. Och så säger David så här i vers 17. En tonåring. David fortsatte att tala. Herren som fridde mig ut från lövens och björnens grepp. Han skall fri mig ut från denne filistens hand. Då sa Saul till David, gå och Herren ska vara med dig. Och jag vill att du ska lägga märke till det här ordet då. Skall. Han skall. Han ska. Så fungerar trons ande. Trons ande föder i oss en tro som handlar om något som är verkligare än det vi ser för våra fysiska ögon. Och då ska det bara hända. Det var det David hade med sig genom all kamp och allting, att han vandrade med trons ande. Vi ska ha lunch snart. Är du hungrig? Sulten säger ni. Är du sulten? Snart så. 10 minuter till. Vi ska gå igenom ett par olika faser i Davids liv. Vi ska spegla oss i de faserna. Och vi ska alla ställa oss frågan just idag. Vad vill den helige ande säga till mig genom den fasen och den fasen och den fasen i Davids liv? Och tar vi nu den första fasen, så var ju det när han blev smord. Eller hur? Vi har pratat om det. Det kallar jag för startskottet. Säger ni det på norska? startskottet. Och mina vänner, du kanske inte blev smord av en profet när du blev kristen. Vad vet jag? Du kanske inte bodde i en by som heter Betlehem. Du kanske inte stod där när oljan liksom rann ner och brorsorna stod och tittade. Nej, så kan det vara. Men jag tror det är så här att du är här idag för att du följer efter Jesus. Eller hur? Och du är här idag för att Jesus någon gång har kallat på dig. På det ena eller andra sättet så har Jesus kommit till dig och sagt sitt följ mig. Och jag tror det är så här att du är här som kanske hade en del kaos i ditt liv här eller där någon gång när du fattade beslut att följa Jesus. Det är olika mycket i olikas liv. Men jag tror definitivt att det finns en hel del här inne där du sa ja till Jesus mitt i livets kaos. Känns det igen? Det var massa saker som inte var ordning och reda. Men Jesus bara kom och sa följ mig och du hängde på. Och David var ju långt ifrån perfekt. Det lär vi oss när vi ska vandra vidare med Davids liv här efter lunch. Han var långt från perfekt. Han behövde desperat Guds förlåtelse varenda dag. Ett ord som Jesus säger till apostlarna, som jag tror han säger till dig och mig idag. Påminnelse. Han säger det i Johannes 15. Säger han så här. Han tittar på apostlarna och så säger han: det är inte ni som har utvalt mig. Alltså det var inte er fiffiga idé att ni skulle hänga på Jesus. Nej, säger Jesus. Det är jag som har utvalt er och bestämt om er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Det tror jag är i den här kallelsefasen, den första fasen. Så tror jag någonstans det är något Gud vill påminna dig om. Du sitter inte här i kraft av din egen rättfärdighet. Du sitter inte ens här i kraft av din egen fromhet. Vare sig du varit kristen i 1 år eller 45 år. Utan du sitter här för att han har utvalt dig. Och han har utvalt dig av nåd. En kvinna som är rikt använd av Gud. Hon var affärsman. Och sysslade med ganska mycket tvivelaktiga affärer. Och så kallade Jesus henne. Hon fick en stark profetisk smörjelse över sitt liv. Och hon kunde inte förstå. Hon som hade fifflat så mycket med affärer och allting. Varför valde Jesus just henne? Så hon var tvungen att ställa en fråga. En gång upplevde hon hur Jesus bara stod där vid henne så starkt. Och så bara ställde hon frågan: Jesus, varför valde du just mig? Och då upplevde hon hur Jesus sträckte ut händerna. Hans ansikte strålade av kärlek. Och så sa han: du var det uslaste jag kunde hitta. Och någonstans där känner jag att ja, men nu förstår jag varför jag är kristen. Hänger ni med? Alltså vi är utvalda av nåd. Det är därför vi är här. Det var därför David kom igång. Så första fasen är startskottet. Utvald av nåd. Fas nummer 2 som vi redan har tittat på lite grann. Det är den här liksom segerfasen i Davids liv. Vi kan kalla det för Goliat-fasen. Att han slog Goliat är liksom ett tecken på hur hans kamp började. Där det var kamp, absolut. Men där David vann många segrar. Och mina vänner, visst är det underbart att få möta bröder och systrar som befinner sig i Goliat-fasen. Ni vet, jag skulle önska en sak för dig idag. Jag behöver det varje dag. Kanske behöver du det också. Och det är att jag skulle önska att vi alla, Gud tvingar inte dig, det är helt fritt val. Att vi tog avundsjuka och jämförelse och la det vid korset. Jag har inte problem med avundsjuka så ofta. Högst någon gång per dag. Men den heliga ande har hjälpt mig. Så att jag känner att avundsjukans tagg är mycket, mycket, sprider mycket, mycket mindre gift i mig idag. Alltså den stör mig mycket, 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 mycket mindre. Det fanns långa gånger där liksom det verkligen kunde vara ett gift för mig. Och det här med jämförelse med andra och känna sig underlägsen verkligen kunde vara ett problem för mig. Men jag fick hjälp av den helige ande. Ett tilltal som Gud gav mig som jag skulle vara påstå i bibliskt. En gång gick jag omkring och var avundsjuk. Och ni vet, det är så här att avundsjukan, vi är smarta på att ljuga. Ni vet, ett av de 10 buden är du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Låter så på norska ungefär. Typ, förstår ni vad jag menar? Ja, ni vet, i vår gamla människa, alltså vi har en ny människa, det är underbart, halleluja. Det är den som följer efter Jesus, det är vårt sanna jag, det enda som blir kvar i himlen. Är du tacksam för det? Jag också. Men vi har ju en gammal människa också, den negativa sidan av vårt jag. Biskop Ojärt, som jag citerade innan, det har jag säkert sagt innan här i Trondheim, han sa ju en gång så här, det heter att den gamle Adam drunknade i dopet. Alltså den gamla människan. Men det aset, han kan simma. Och jag vet inte hur med din gamla människa, men mina simbor jag märker visar sitt fula tryne varenda dag, eller hur? Så ni vet, en av grejerna som vår gamla människa gör per definition är att vår gamla människa ljuger. Alltså, det finns en sida av oss som är en lögnare, som ljuger. Och som ljuger subtilt, som ljuger. De farligaste lögnerna är inte de här som vi fattar att ja, men nu ljuger du för dig själv, Hans. Utan de farligaste lögnerna är de lögner som vi själva börjar tro är sanning, men som är lögn. En av de vanligaste lögnerna är att vi har blivit avundsjuka på någon. Någon har någonting vi skulle vilja ha och vi, ni vet, det blir en bitter rot i oss av avundsjuka. Kanske för att vi har det jobbigt i vårt liv och så kommer någon människa som verkar liksom ha det som vi vill ha och de verkar ta det så lätt och de verkar liksom inte alls bry sig om synden så mycket som jag gör och vara så allvarliga som kristna som jag är, men ändå går det så bra för dem. Och liksom, ni vet, det är någonting där va, som väcker någonting i oss. Och så börjar det bli någonting grönt här inne. Och ni vet, då är vi mästare på att börja kalla det för någonting annat. Vi är mästare på att börja behandla den här avundsjukan som vår egen lilla nallebjörn. Som vår egen lilla teddybjörn som vi går och klappar om liksom. Och sen märks det på att sen kommer negativt tal. Vi måste ibland tala negativt, absolut. Vi måste ju kritisera ibland, eller hur? När syftet är att förhärliga Herren. Absolut. Men min vän, vi har sagt mycket negativt tal där inte det har varit syftet. Åh, vi har kallat det bra saker. Vi har kallat det fina saker. Oj, oj, oj. Vi har försökt låta så seriösa. Vi har försökt låta så fromma. Men egentligen har det suttit en grön avundsjuk i nalle här som vi har klappat om. Och mitt när jag höll på med något sånt, trams. Ni vet, den helige ande är sanningens ande. Han är väldigt befriande, ganska brutal. Men han kommer med Guds sanning. Och jag upplevde att, ni vet, ungefär som när Jesus sa till den här kvinnan, du var det unstaste jag kunde hitta. Så jag upplevde att den helige ande kom till mig med glädje. Det var liksom inte så här, utan det var med glädje och liksom glimten i ögat så här va. Men så sa den helige ande till mig, jag gick liksom, så. Så kom den helige ande och sa bara till mig så här, Hans, avundsjuka är en synd. Jaha, var det en synd det här? Ja, jo, men det har du ju rätt i. Det var ju avundsjuka då. Aha, just det. Ja, just det. Då ska inte jag ha kvar det va? Nej, just det. Då ska det till korset. Ja, så var det. Det ska dit. Du ska ha det, Jesus. Han vill ju ha din synd. Han är den enda universum som vill ha din synd. Det finns ingen annan som vill ha din synd. Det är faktiskt ingen annan vill ha den mögen. Jag lovar dig. Eller hur? All synd stinker och luktar illa. Det är ingen annan som vill ha din själviskhet eller din negativitet eller din modlöshet eller din orenhet. Vem skulle vilja ha den? Va? Jag menar visst, vi kristna kan vara kärleksfulla och lyssna på varandra och det är underbart och sådär va, men vi har ju begränsad ork, eller hur? Vi orkar inte hur mycket som helst av andra synd. Så det blir jobbigt va. Men Jesus, han vill ha den. Ni vet, han är som en sopåkare. Säger ni sopåkare? Vad säger man? Hämta skräp. Suppelman. Jesus är en suppelman. Det är det mest Jesuslika yrket jag vet. Suppelman. De vill ju ha ditt skräp. Och dessutom sorterar de det rätt. Eller hur? Det är vad Jesus, han vill ha det. Han är din söppelman. Han vill ha din synd. Så ge din avundsjuka till honom. Kalla den inte för någonting annat. Låt den inte skapa bittra skott. Låt den inte skjuta ut och förlama ditt inre. Låt den inte fylla dig med massa negativt tal. Skicka det till korset. I den tid som kommer för Trondheim så har ni inte tid med sådana omogenheter. Jag tror ni kommer dra ner tempot för det som Gud vill göra om ni ägnar massa tid åt negativt tal. Var väldigt noga med när ni säger kritik. Och grundregeln, mina vänner, när man bär fram kritik, om ni vet det. Grundregeln är att man pratar inte om någon utan till någon. Det är grundregeln. Alltså, har ni någon kritik, det är helt okej. Okay. Men gå då till den personen. Var modig nog, säg det mellan fyra ögon. Jesus hade något att säga om det. Wow, det här är till någon, känner jag. Jesus sa väl någonting om det? Gjorde han inte det? Han sa, okej, har du något mot någon, säger Jesus. Sprid du ut i hela byn. Säg det på kyrkkaffet vad du tycker. Säg det till andra. Sa han så? Lägg ut det på Facebook som små giftpilar som kommer baklänges. Nej, så sa han inte. Utan han sa, har du kritik mot någon, ta det mellan fyra ögon. Det är där du ska börja. Och innan du tar det mellan fyra ögon ska du ställa dig frågan, hur mycket har jag bett för den personen? Speciellt andliga ledare. Speciellt de som står i kampen, som står i striden, som står i spetsen, som behöver extra mycket förbön. Det är ingen del att ta en konflikt om du inte först har varit på knä och bett för dem en stund. För då har du ju inte något hjärta för dem. Men det är sagt, och vi ska in i lunchen nu, så det kom något där. Så är det, jag tror vi måste lära oss i den tid som kommer att Gud kommer inte att ge er alla genombrottssmörjelse samtidigt lika mycket. Okej? Okay? Får jag driva med oss svenskar? Det borde vara tacksamt här i Norge. Eller hur? Ja, men man säger om oss svenskar, ni bor ju i Sverige, ni vet lite grann. Men alltså, det är så svenskt det här att alla ska ha lika mycket. Ingen ska ha för mycket, ingen ska ha för lite. Vi har ett ord för, vi har uppfunnit ett eget ord, lagom. Det ska vara lagom mycket smörjelse, lagom mycket genombrott, lagom mycket sticka ut, inte för lite, inte för mycket, lagom. Alltså jag vet inte hur många som har kommit fram till mig när Gud bara gör någonting i en tjänst och säger, ja men ta det lite lugnt nu, gör inte för mycket och du är väl inte trött nu. Alltså hade jag lyssnat på alla dem, jag hade varit utbränd för 17 år sedan och åkt hem och lagt av. Är ni med? Alltså det vi behöver börja lära oss nu, det är att liksom, kommer det en genombrott? För ni kommer få se det, jag tror det alltså. Jag kommer in i en ström här nu, wow. Alltså det kommer komma, Gud kommer göra saker här i Trondheim som kommer förvåna er. Han kommer kanske ta den minsta, den svagaste, den trasigaste. Men plötsligt bara, wow, så kommer en genombrottsmöjelse. Någon som får någonting, när det gäller musik, när det gäller att vittna som evangelist, när det gäller profetiska, när det gäller ingångar i kommunstyrelsen, när det gäller att stå ute på torget, så kommer det komma genombrottsmöjelser. När någon jobbar på högskolan, vad det än är va. Det kommer komma genombrott med excellens också för författare, för vetenskapsmän. Det kommer komma massa saker i samhället där Gud kommer vilja visa folk här i Trondheim att kristna har en excellens för att den helige ande är med dem. Det kommer komma va? Det kommer inte komma regelbundet så här liksom jag är varenda dag eller lagom, utan plötsligt kommer någon bara wow få det. Och då kommer det gälla för er andra att stötta det. Att gå med det. Ni vet, som ett fotbollslag va? Om man, i ett fotbollslag ser man någon som springer väldigt snabbt. Vad säger man då? Ge inte honom bollen, han springer för snabbt. Det laget kommer inte vinna en enda match. Utan det tränaren kommer säga, titta vad pigga ben han har. Spela bollen till honom. Eller hur? Så det finns ett slags avundsjuka light. Avundsjuka light, det är när vi, liksom, vi kanske inte börjar liksom gå emot den personen. Men vi stöttar inte heller. Det är avundsjuka light. Alltså, vi vet att den personen just nu, wow vad Gud använder honom eller henne. Vi vet att den personen behöver stöttning. Men nej. Inte jag. Det är avundsjuka light. Ni har ju redan mött en person här, ni har mött många. En sån här från Sverige som är ju på en våg just nu, det är ju Sebbe. Han behöver Jesus förlåtelse varenda dag desperat, men han är på en våg. Och när jag lärde känna honom så fick jag väldigt hjärta för honom. Och han har använt mig som storebrorsan en hel del. Och jag har känt att liksom, låt oss spela bollen till honom. Och vet, han skickar ju med sms nu. Hans, idag är jag in i ett säkerhetsfängelse. Idag, här finns kriminella som känner mig sedan innan. De vill slå ihjäl mig idag. Men jag tror att jag ska vittna för dem idag. Kan du vara med och be? Jag känner att det är en del kamp här. Okej, jag förstår att det är lite kamp i ett sånt läge. Och sen kommer det sms på kvällen. Wow, liksom, fantastiskt Hans. 17 av 25 här i fängelset blev frälsta. Eller som det här. Det här tycker jag är så skönt. Roligt sms. Sen ska vi ta lunch. Men på tal om Goliatsmörjus. Alltså Davids segervåg här va. Vakna tacksam, skriver Sebbe. Storuman, det är ju en liten ort i Norrland här inne. Som inte är känt för andliga genombrott kan vi säga. Storuman flödar av kärlek. Så många frälsta. 300 kom i lilla Storuman. En hel busslast kom med tjejer från HVB-hem. Vet ni vad HVB-hem är? Alltså socialt utsatta. De som verkligen har det tufft. Alla blev frälsta. Folk stod och grät överallt. Tre gymnasietjejer gjorde en skoluppgift om psykisk ohälsa. De frågade om de fick filma kvällen till skoluppgiften. De gick därifrån oväntat frälsta. Det är väl härligt när man kan bli oväntat frälst, eller hur? Vännerna till de som tagit livet av sig mötte Jesus. Tjejen med 4 självmordsförsök bakom sig fick ett nytt liv i sig. Gud gör under 2018. Bara några av alla de underbara saker som skedde igår. Gud är så god. Nu ska vi ut och be i Storuman och binda alla självmordsandar i Jesu namn. Stå gärna med. Är ni med? Alltså, så låter det när någon är på en våg. Och det är det, va? Att vi behöver inte göra allt själva i Trondheim. Utan spela bollen. Så kommer du få den tillbaka plötsligt. Så kommer du plötsligt att få en våg. För få saker välsignar oss så mycket som att vi välsignar någon annan som just då blir välsignad. Alltså det kommer tillbaka till oss. Lunch.